Hörni, tusen tack för inbjudan som jag fick här för några veckor sedan. Det är alltid lika fint att få vara här med er också. Jag heter Maria Prost och jag håller annars till dels på andra sidan gatan här, Finlands svenska pingstmissions kontor. Men sen är jag också pastor i Petalax pingstförsamling och på Bergö. Så. Ja. Ni ser min rubrik där, ge utrymme för smärtan. Vi har varit fram med det här några gånger redan under den här gudstjänsten. Och jag tänker att det här är någonting som, då vi läser Bibeln, som den också ger utrymme för. Både skratt och gråt, glädje och smärta. Och det här, faktiskt oftare än vi kanske tänker, så går det faktiskt in i varandra. Och jag tänker att ni här i Sion på ett smärtsamt sätt har fått ta del av just den här saken också. I påskhelgen. Jag tänkte faktiskt först bara kort, det står i ordspråksboken så här, 14 och vers 13: även under skratt kan hjärtat verka och glädje kan sluta i sorg. Så jag tänker att så här, Guds eget ord, så är inte främmande för någon av de här ytterligheterna, varken skratt eller tårar. Och vi såklart i Petalax delar också den här smärtan med er. Det här att inte Elin finns ibland oss mer. Och jag vill faktiskt säga att jag tycker det var jättefint också att få vara här i måndags. Tillsammans med er, ni som var här, vi fick komma hit och minnas. Och så kanske ni tänker, men ska jag faktiskt stå här nu och prata om det här? Jag tror jag ska göra det. Det är någonting som jag funderar på också en längre tid och som jag vet att jag säkert har varit fram vid också tidigare då jag har varit här. Att vi behöver bli bättre, ännu bättre i våra kyrkor på att verkligen våga nämna den här smärtan vid namn. Det är många av oss som går omkring och bär på olika sorger, smärtor, som vi kanske någon gång, men kanske mer troligt, inte känner oss bekväma med att ta upp och låta synas då vi är i kyrkan. Och om vi inte kan göra det då vi är här med våra syskon, vänner i församlingen, i vårt hem. Det stod här så fint och vi kom in här. Välkommen hem. Om vi inte här hemma kan dela livet med varandra, var ska vi göra det då? Tänk att vi har många exempel på människor i Bibeln som sörjde. Och som hade människor som sörjde tillsammans med dem. Som hade smärtor i sitt liv. Man bad med varandra, man grät tillsammans. Och man var tillsammans. Det svåra i livet, det var liksom inte bara en privat sak. Utan någonting som man tillsammans hjälptes åt att hantera. Och det är det här som jag skulle vilja se ännu mer av. Kanske kan det kännas lite skrämmande och konstigt för oss finländare, jag vet inte. Men som ni ser här, min underrubrik är: vad kan klagovisorna lära oss? Och jag tänkte ta upp klagovisorna idag. Det är en bibelbok som vi kanske inte så ofta tänker på att vi ska läsa. Eller kanske vi ofta undviker den, vi tänker att den är svårläst. Men på något sätt tänker jag att den kan få fungera ändå som en förebild för hur vi hanterar smärtan eller sorgen då vi själva eller någon annan drabbas. Och ofta har jag märkt att det kan vara bra att ha lite bakgrundsinformation när man läser Bibeln. Och på något sätt tänker jag att det gäller speciellt den här boken som heter Klagovisorna, som vi ska titta på. För att klagovisor har fått ett väldigt negativt, en negativ klang för oss. Det låter nästan som någonting som man inte riktigt behöver ta på allvar. Någon lite gnäll eller klagomål på någonting. Men det är faktiskt så att Bibelns klagovisor har ingenting med ytligt gnäll att göra. Klagovisorna, de består av 5 kapitel som egentligen är dikter. Eller som namnet säger, visor eller sånger. Man tror att den är skriven eller kanske snarare dikterad av profeten Jeremia. Och de som känner sin bibel så vet att han kallades också den gråtande profeten. För hans liv och tjänsten präglades av en sorg, en stor sorg. Dels en sorg över att hans folk lämnade Gud och gick vilse på sina egna vägar. Men också en sorg över det lidande som drabbar folket. Klagovisorna tror man skrevs strax efter att det första templet i Jerusalem förstördes. Där omkring år 586 eller 587 före Kristus. Och den heter på hebreiska, nu kan jag inte hebreiska så ni får ursäkta mig ni som kan. Den heter Eicha. Och det betyder ungefär ack. Och det är 3 av 5 kapitel som inleds med det ordet. Jag tror att ni allihopa har hört talas om Jerusalems förstörelse någon gång. Men vi repeterar lite. Eller så kanske det är nytt för någon. Det var så att den babyloniska härskaren Nebukadnessar, han intog staden. Templet förstördes. Heliga platser vanhelgades. Men inte nog med det. Utan människor dödades. Barn dödades. Det förekom till och med kannibalism. Ni förstår smärtan i hela det här. Och då vi nu vet att klagovisorna tillkom efter den här händelsen och handlar om det här, den smärta som uppstod mitt i det här, då förstår vi att det är inte bara något litet gnäll vi har att göra med. Det är inte någon små sak som någon beklagar sig över. Det är en stor sorg. Förödelsen var faktiskt total. Det är nästan så att det är svårt att greppa det här. Den här intensiteten, komplexiteten i det här lidande som det judiska folket gick igenom. Det blev till en enda stor kollektiv sorg. Hela folket sörjde. Men det var också en individuell sorg. Och alltid då någonting sånt här inträffar så är det enskilda personer som drabbas. Och den här klagan som klagovisorna har fått sitt namn av, den är sprungen ur den här stora sorgen. Den kommer ur en inre smärta som man inte vet hur man ska få bukt med. Man kan säga kanske att klagan det är som en förtvivlan som vi inte ens hittar något ord för. Men den bara måste få komma ut på något sätt. Och jag upplever att klagovisorna ger oss ett sätt, ger oss på något sätt ett berättigande. Det är okej att inte vara okej. Det är okej att sörja, att jämra sig, att gråta då man har drabbats av en katastrof. Och just gråten och tårarna, de nämns flera gånger i den här ganska korta bibelboken ändå. Vi ska få upp första bibelställe här, det är från kapitel 1 och vers 2 i klagovisorna. Där det står så här, och det handlar om Jerusalem som liknas vid en änka. Bittert gråter hon i natten med tårar på sin kind. Och så fortsätter det i vers 16. Därför gråter jag. Mitt öga rinner av tårar. För min tröstare är fjärran ifrån mig. Han som ger liv åt min själ. Mina barn är övergivna. För fienden har triumferat. Klagovisorna väjer inte för det här svåra. Utan säger precis som det är. Jag tror vi kan känna igen oss i de här texterna. Ibland kan vi också uppleva det så här. Att trösten, både trösten och tröstaren är väldigt långt borta. Då vi faktiskt skulle behöva tröst. Men klagovisorna är med oss i det här. Den säger inte att vi ska skärpa oss. Eller på något sätt att det är överflödigt att gråta. Utan den till och med uppmanar oss till tårar. Då vi drabbas av olyckor och katastrofer. I kapitel 2, versen 18-19, står det så här. Deras hjärtan ropar till Herren. Du dotter Sions mur. Låt tårarna rinna som en bäck, både dag och natt. Ge dig ingen ro. Unna inte ditt öga någon vila. Stig upp, ropa högt i natten när nattväktarna börjar. Utgjut ditt hjärta som vatten inför Herrens ansikte. Lyft dina händer till honom för dina barns liv som tynar bort av hunger i alla gathörn. Klagan och gråt. Det är en del av processen att bearbeta det här som på något sätt hotar att förgöra oss inifrån. Den här sorgen, den här smärtan som vi har i själen. Det är säkert någon av er som känner till Eugene Peterson. Det här ser kanske bekant ut. Det är han som är upphovsman till den här The Message. Den engelska versionen då. På bibelparafrasen The Message. Den har också översatt till svenska. Men han har också skrivit andra böcker. Och i en av sina böcker så säger han så här om klagovisorna. Att utformningen av den är nästan lika viktig som själva innehållet i bibelboken. Jag sa ju redan att den består av 5 dikter. Som egentligen är 4 alfabetiska sånger och en avslutande bön då på hebreiska. Och det är nu som jag riktigt känner att nu skulle jag vilja kunna hebreiska, för det låter så väldigt intressant det här. Och en översättning får ju inte med alla nyanser, och speciellt inte i ett sånt här fall. Men jag ska göra mitt bästa för att förklara. De här alfabetiska sångerna, de kallas akrostikoner, om det är någon som är intresserad. Och vanligen så använder man sådana här akrostikoner för att man ska minnas saker. Ni vet, som en minnesramsa från A till Ö, eller så här, som det skulle vara för oss. Men i det här fallet, i klagovisorna, så använder man det här för att gå igenom och lyfta fram varje detalj i det här lidande som hade drabbat folket. Man förbiser ingenting. Varje del av den här smärtan och den här sorgen så lyfter man fram. För jag har en egen bokstav för varje sak. Och på det här sättet så får man bearbeta allt det här som ingår i den här smärtan. Men varje del har också ett avslut. Då man går vidare till följande bokstav så kommer en ny sak som man får ta itu med. Och då förstår vi att det här inte är någon snabb fix. Det här är någonting som tar tid. Och det här är någonting som kan innehålla känslor som spretar åt alla håll. Såklart. Som det är med förtvivlan och lidande. Men ändå finns det någon slags struktur i det här. Och det är ju väldigt intressant att en sån här bok som är flera tusen år gammal faktiskt kan ha oss och ha någonting att säga oss i hur vi kan hantera sorg och förluster. Då vi drabbas av katastrofer och det känns som om hela tillvaron sätts i gungning, så går vi igenom samma känslor och upplevelser som man gjorde på klagovisornas tid. Och faktiskt är det så att strukturen på klagovisorna förvånansvärt mycket liknar de här faserna som man kom fram till under 1900-talet i sorgbearbetningen som man går igenom. Det är så att i kapitel 1 så beskrivs chockfasen. Där kommer olika känslor till uttryck. Och där kanske man till och med förnekar att det hemska verkligen har hänt. Kapitel 2, det är reaktionsfasen. Där börjar man ta in mer och mer av det här som har hänt. Och här kan också ilska förekomma. Och ibland blir man till och med arg på Gud. Man kanske beskyller honom för det här som har hänt. Och inte ens det här är Bibeln och klagovisorna främmande för. I kapitel 2, vers 5 så kan vi läsa så här. Herren var som en fiende. Han fördärvade Israel. Han fördärvade alla dess borgar. Han förstörde dess fästningar. Han hopade sorg på sorg över dottern Juda. Sen i kapitel 3 och 4, där bearbetas den här sorgen och smärtan. Och det som är intressant så är att kapitel 3 är 3 gånger så långt exakt som de andra kapitlen. Det har 66 verser. Det här får säga oss att bearbetningen verkligen tar tid. Och det här med tiden, att det inte går att fixa så här snabbt. Det går som en röd tråd genom hela boken. Och jag tror att det här är väldigt viktigt att komma ihåg. Också om inte du själv är den som har drabbats av att tillvaron rubbas. Det kan vara din vän. Det kan vara din släkting, din granne. Det kan vara någon som går till samma kyrka som du. Låt det jobbiga ta tid. Sitt där med din vän. Du behöver kanske inte säga så mycket. Men visa att du finns. Låt vännen berätta om de där sakerna som gör ont. Eller kanske vill den inte berätta. Men tillåt människor att jämra sig. Uttrycka en klagan. Klart vi kan säga till varandra att allting kommer att bli bra. Det kommer att bli bra till sist. Men att bara säga det utan att ta sig tid och sätta sig ner och lyssna också på den här klagan, den här jämran, det gör inte så stor nytta. I det sista kapitlet, kapitel 5 med klagovisorna, där kan man se att det är någonting nytt som är på väg. Här följer texten inte ens samma system. Här finns inte någon alfabetisk ordning, utan här är det mer en fritt skriven prosatext. Det som behöver bearbetas, det har nu blivit bearbetat. Såren har börjat läka, även om ärren alltid finns kvar. I de allra sista verserna här så kan man se en förhoppning om att Gud inte har övergett den och att mörkret inte ska hålla fast för evigt. Det står i kapitel 5 och vers 21 och 22. Ta oss till dig igen, Herre, så kommer vi tillbaka. Förnya våra dagar som förr, om du inte har förkastat oss helt och är mycket vred på oss. Så vad vill jag få sagt med det här idag? Jag har kanske 3 saker. Först vill jag peka på Bibeln. Guds ord är inte främmande för det som är smärtsamt. i våra liv. Vi behöver inte heller vara främmande för det. Vi behöver inte dölja det. Och såklart så delar vi inte allting med alla. Men det är okej att inte vara på topp. Det är okej att känna sig som att man håller på att gå under. Och jag hoppas att vi i den stunden ska finnas där för varann. I Predikaren 4, verserna 9 och 10 så kan vi läsa så här. Bättre två än en, för de får god lön för sin möda. Om de faller kan den ene resa upp den andra. Men ve den som är ensam. Faller han, finns det ingen som kan resa upp honom. Och Herren själv, han vill också finnas där för oss. Han har själv genomlidit samma smärtor som vi gör. Så inför honom behöver vi inte heller dölja någonting. I Saltaren 34:19 så kan vi läsa. Jag tror att kanske Benjamin läste det här redan. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande. Och i Saltaren 147:3 så står det. Han helar dem som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Så det var det första. Vi behöver inte vara rädda för att vara sårbara och visa vår smärta. Inte åt varandra, inte åt Herren. Det andra är att smärtsamma processer faktiskt tar tid att komma igenom. Och de får ta tid. Det är naturligt. Det är liksom det där naturliga att det tar tid. I Predikaren 3, där talas det ju om att allting har sin tid. I vers 4 står det så här. Att det finns en tid att gråta och en tid att skratta. En tid att sörja och en tid att dansa. Och det tredje som jag vill säga så är faktiskt det här. Det kommer att bli bra. Det blir inte som förr. Men det kan bli bättre. Förr eller senare blir det bättre. Och här har jag faktiskt, som ni ser, också det här bibelstället som Kajsa läste. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Det är oftast svårt att se just i stunden. Jag tror inte att man kan lyckas med det kanske. Men efteråt, då man kommer till kapitel 5, då kan man börja se tillbaka på de fyra tidigare kapitlen och se att Gud faktiskt till och med kan använda det svåra och smärtsamma i livet. Och till sist så är det ju så att allting faktiskt kommer att bli fulländat. Jag vill nu inte uppmuntra till att man går omkring och längtar till himlen så att man glömmer bort att leva det liv vi har fått här. Men vi vet att det på riktigt kommer att bli bra en gång. I Uppenbarelseboken 21:4 läser vi till sist. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg. Och ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta.